Det här är torsdagens P1-kultur. Jag heter Saman Bakhtiari och lite senare i programmet hör du bland annat en intervju med Staffan Westerberg, mannen bakom Vilse i pannkakan. Ikväll är det premiär för den 92-åriga dramatikerns föreställning Cabaret Solstugan, ett avsked med buller i bång. Men vi ska börja programmet med det som händer i Iran. Trots att det fortfarande råder en vapenvila så har vapnen åter börjat avfyras. Och du ska nu få höra några låtar som rör vid det gångna halvårets händelser i landet. Och få höra hur musik både blivit en tröstande samlingspunkt för folket och en spelpjäs för regimen.
Ja. Kravat meshki. آسمون مشکی مثل حالمون مشکی زد و بازمون تکید نرو جوونی دفنی جوونی مشنی
هم خیلی نگرانم هم کلی دلم تنگته آخه تو اخبار گفتن شاید شزیر موشک بره
می پیچد این صدا در اوج استرا من زنده هم هنوز با نبض
Du hörde några av låtarna skapade av artister både i Iran och utanför landets gränser som på sina olika sätt berör det som har hänt under det senaste halvåret i landet. Det började ju med ett brutalt nedslagen proteströrelse i januari och så har det fortsatt sen med ett utdraget krig. Men under den här turbulenta tiden så har musik både fyllt funktionen att trösta, vara vittnesmål och ett ställningstagande för de som strävar efter mer frihet i landet och samtidigt användas som propaganda och ett sätt för regimen att försöka ena nationen. Och jag har bjudit in två personer som ska hjälpa oss förstå musikens roll i situationen i dagens Iran. Och det är ingen mindre än Tina Mehrafzoon, musikjournalist från P3, och Babak Parham, journalist på SR International och Konflikt. Välkomna till dagens P1-kultur.
Tack.
Tack.
Ni har ju bara fått lyssna på några av de här låtarna vi har fått ihop. Vi hörde ju bara fyra av dem, eller smakprov från fyra av dem nu precis. Men Babak, vad är det för ämnen som tas upp i låtarna?
Det är olika. Det är ofta många om sorgen som samhället i Iran känner efter den senaste protesterna. Men också väldigt mycket om ovisshet, ett uttryck framtid, också ja, generellt frustration som många känner i Iran.
Tina, vad är det du hör när du hör de här låtarna?
Men jag hör mycket känslor. Det är längtan, det är saknad, det är sorg. Och när vi också lyssnade på just de här smakproven, och det finns ju fler, så är det också som att den här kollektiva, vad ska man säga, degen av alla de här känslorna har ju så många olika melodier också. Den uttrycks i alla liksom, musikformer eller musikgenrer för att den är så ja, men, överhängande en väldigt stor skara människor.
Men att sjunga liksom hoppfullt och förväntansfullt om förändringar i Iran eller melankoliskt om svårigheterna eller saknaden, det är ju inte något nytt för iranska artister. Är det något ni har hört nu som sticker ut lite, som är nytt, Tina?
Ja, men jag tror att för mig är det nog kanske att man hör så, att det liksom brer ut sig över så många genrer. Det är det som sticker ut för mig. Att så här, förut var liksom den mest populära musiken, popmusiken som var av en skara liksom jättepopulära artister, de hade lite samma typ av liksom språk. Det var samma melodier, det var samma instrument, det skulle låta väldigt västerländskt. Medan här i urklippet som vi hörde så är det ju allt från ja, men någon variant som liknar rap till att det är mycket mer orkestralt och nästan kampsångigt till ja, men lite så jazzig gitarr.
Babak, vad hör du som är nytt i den nya musiken som kommit den senaste tiden?
Ja, det är verkligen instämmer med vad Tina säger också, att det är väldigt många genrer som testas för första gången, och blandning av dem också, väldigt mycket också när det kommer till texten också, väldigt mycket ironi som iransk poesi och litteratur också väl bekant med, och också ett sätt att bli mindre drabbad av en regim som kanske kontrollerar.
Jag har ju bett er välja ut varsin låt som ni vill berätta lite mer om. Och Babak, vi börjar med dig och låten Iran Khube av Teheranbandet Jiliz Viliz.
یه روز سرم منگه روز بی پولم بد جوری پام لنگه فرداش پا میشم میبینم که جنگه ایران قشنگه یه روز یا دوره روز پا میشی میبینی چشم کوره مثل ماهی میرقصی توی تورت ایران خوبه ایران
خوبه. بابک، vad handlar den här låten om؟
Ja, jag skulle säga att det är refrängen som är typ Iran är bra, men som sagt, det, jag tror det är väldigt ironisk, och det handlar om en känsla som alla som har vuxit upp i Iran känner igen sig i, att man aldrig vet vad händer dagen efter. Det är väldigt svårt att planera sin framtid, och sen också den minsta som du kan säga eller gnälla kan ha väldigt stora konsekvenser för ditt liv. Men jag gillar det sättet som de både med musik och text berättar hela den här, och använder sig av sarkastisk ton och ironi.
Men vilka är de, Jiliz Viliz? Bara namnet är ju lite skämtsamt på farsi, hör man, eller kanske man hör.
Ja, verkligen. Jiliz Viliz, hur ska jag säga vad namnen betyder? Jag vet inte, det är lite som en känsla när man väntar på någonting som ska hända, men sen också samtidigt det är ett ljud när man bränner någonting eller när man stäcker någonting också, så kommer det upp. Jag tror de är fem killar, kanske 20-30 år gammal i Teheran som har det här bandet, och alla de har musiker, och några av de har varit också verksam i tidigare andra band och till och med har gjort musik för serier och sånt. Men det här startades som en underground band och är fortfarande underground. Men de har börjat ha lite enstaka konserter hit och dit. Det är svårt att avgöra för mig härifrån att de har... Ja,
de hur stora de har blivit och så.
Ja, exakt. Yeah. Men man ser väldigt mycket i Instagram och sociala medier att deras låtar används i reels och allt sånt. Så då, ja, och många sjunger, imiterar dem och sånt.
Jiliz Viliz består ju av riktiga människor som befinner sig i Teheran. Men du, Tina, du har valt att prata om låten Az Khune Javanan från De ungas blod i översättning. Och den framförs av AI-artisten Nava. Vad handlar den här låten om, Tina?
Ja, men som du nämnde, från De ungas blod. Den här låttexten och titeln bygger på en gammal persisk myt om att tulpaner växer från blodet som offras. Den är också, dikten kommer från början från den persiska nationalskalden Aref Ghazvini. Han var verksam under tidigt 1900-tal. Och det här blir ju, när den här låten kom, det var ju mitt under liksom när vi fick som mest och blodiga rapporter från det som pågick, protesterna och regimens svar på protesterna. Så att den togs ju som en, den mottogs av exilier som en kommentar till den här nutiden, alla liven som släcktes av regimstyrkorna under de här demonstrationerna. Och det var ju också att när var AI var liksom inte ett problem, eller vad man nu ska säga, där vi här i en västerländsk kontext pratar lite om AI och kravet på transparens och att det är lite inte ska väl det vara en data som gör en människas jobb och så vidare, så togs den här låten emot väldigt varmt från början. Denna var då som sagt en AI-artist skapad av en konstnär som heter Farbod Mehr. Han är baserad i Storbritannien. Och hennes utseende, alltså Navas utseende, är baserat på gamla persiska konstverk. Och låttexterna som sagt är ihopskrivna eller baseras då på gammal persisk poesi och skrivs ihop av Farbod själv då, eller som han gör med vissa andra människor, andra samarbetspartners som han har.
Men alltså, håller AI-musiken på att bli ett demokratiskt liksom verktyg i Iran?
Men det beror så himla mycket på avsändaren och förstås också vad som förmedlas. Jag tror att det kanske hade haft en större, vad ska man säga, hoppfullare demokratisk effekt om vi såg flera och välgjorda AI-artister som förmedlar, ja, men vad ska man säga, demokratiskt kompatibelt budskap inifrån landet. För det här är ju en västerländsk medborgare, säger jag nu inom citationstecken, som har skapat just den här. Han har rötter i Iran visserligen, men han lever ju inte i den kontexten. Med det sagt så exil iranier är ju betydligt friare och har friare händer att höja röster och uppmärksamma orättvisorna i landet än de som faktiskt bor där, för de gör det med livet som insats i så fall, och det påverkar ju även förstås musiken som kommer. Men det kanske skulle kunna vara, eller det kanske skulle kunna tillföra ett skydd för avsändaren att göra en AI-musiker istället för att stå för det själv. Men problemet i den debatten om AI-musik är just huruvida, ja, men det här med transparensen. Vi här tycker att AI, för att vi ska typ tycka det är försvarbart, så behöver vi transparent, att vi vet vem som avsändaren är. Men transparensen är det som skyddar en, till exempel då, iranier som bor i Iran som kanske gör en politisk låt via AI. Så det blir lite obalans där, det blir lite svårt.
Och samtidigt så har ju den iranska regimen använt sig av AI-musik i sina omtalade Lego-propagandavideor som har spridits under kriget. Hur förklarar man det här, att en regim som förbjuder västerländsk musik nu använder sig av den i sin digitala krigsföring?
Ja, men om jag ska ta ordet, ja. Så är det, jag tänker att man bygger mycket på associationer och gör det genom liksom kända varumärken och använder humor och satir för att nå en internetvan publik. För att det ska man vara väldigt tydlig med. Invånare i Iran är inte dugg obekanta med västerländska varumärken eller kulturella fenomen. Så att här använder man ju då citat västerländsk kultur för att göra satir och göra det löjligt också som ett sorts maktspel. Att man då använder det i de här digitala krigsföringen och gör det med satir för att då påpeka på, se hur löjliga de är där borta i USA eller vad det nu är för land som de pekar ut.
Vi ska lyssna på en grej till. Det du hörde precis var ljudet från två olika konserter i Teheran den senaste månaden. Den första var från det moderna museet i Teheran där en kvartett av unga kvinnliga musiker spelade en traditionell låt från de södra delarna av Iran. Och den andra, den artist vid namn Qaisar som fram tills nyligen verkade i exil och bland annat har musikvideor där han dricker alkohol och hänger med kvinnor i bikini, men som nu alltså är tillbaka i Iran för att hålla statligt sponsrade konserter i Teheran. Hur är det med livespelningarna just nu i Iran? Är det fritt helt plötsligt, Babak? Eller hur ska man tolka det här?
Det är väldigt svårt att avgöra eftersom vi är här och har inte riktigt koll på plats. Men det som jag ser från debatten online åtminstone är många skeptiska att det är bara en gest från regimen som vill visa lite mindre social kontroll och på det sättet minska den förtrycken som de har. Men det har varit verkligen en stor debatt fortfarande mellan iranier att om man ser just nu, till exempel bara några dagar tidigare att ett café stängdes på grund av en konsert och en heavy metal konsert och folk arresterades där. Så ja.
Så det är liksom, de vill visa upp en friare sida men fortsätter liksom förtrycka. Men musiken i Iran har ju gått från att vara totalförbjuden till att bli mer och mer tillåtet. Även om det har varit under regimens kontroll och godkännande från regimen så har det vuxit upp en musikindustri i landet. Men om vi tittar framåt och tar det här, alla konserter och all musik som kommer nu. Är det ett tecken på att musik kan bli mer fritt i morgondagens Iran? Vad säger du, Babak?
Jag tror inte att det blir mer friare. Precis som alla andra stunder i iransk moderna histori, nya histori, att själva artister och folket har puttat fram
gränserna.
Ja, exakt. Det ska ändras på det sättet också. På slut, de blir tvungna att acceptera olika former av musik.
Tack så mycket, Babak Parham och Tina Merafzoon. Vi byter ämne till teater. Dramatikern Staffan Westerberg förknippas av många med barnprogrammen om Storpotäten och Syster Yster. Men genom ett långt teaterliv har han också skrivit dramatik för vuxna med sin egna blandning av poesi, barnsligheter och allvar. Och nu är han aktuell med ett slags avsked när Norrbottens teatern gör sommarrevy av hans texter där den 92-årige teatermannen bara närvarar med sin röst.
Hallå? Hallå?
Den knarriga rösten är så trivsamt bekant där den hörs i utomhusscenens högtalare vid Hembygdsmuseet Hängnan utanför Luleå. Staffan Westerbergs ansikte har målats på en blå ballong, men själv är han hemma i Uppsala. Långt ifrån revyn Cabaret Solstugan och har inte stått på scen på många år.
Jag är inte så pigg som det låter, men jag försöker låta så pigg som möjligt. Men jag är väl ganska pigg ändå. Jag är ju 92 år gammal och det sätter sina spår.
Mm.
Verkligen, verkligen. Sina djupa spår.
Jo, en sak till. Det är viktigt att vinka när man träffas. Vink, vink, vink. Men vinka då? Alltså där, ja, så.
Bland historiska lador, visthus och härbrön står också den faktiska solstugan. Staffan Westerbergs vita lekstuga med furstukvist och brutet tak som flyttats hit från stadsdelen Svartön där han växte upp.
Och det står ju målat på, det står ju målat här på solstugan på som en sol där.
I den stora solstugan klär skådespelarna Nora Bredefelt, Kristin Guldbrandsen, Erik K. Hedberg, Thomas Isaksson och Karin Paulin om innan de gör entré på scen genom en liten solstuga målad i scenens fond.
Sitt inte hemma för jämnan och gnäll. Kom i ensamhetens kapell.
Till revyn har man lånat från ett dussintal av Staffan Westerbergs pjäser. Knutit ihop dem med en röd tråd i form av en tågresa. Där Staffans röst är stationsutropare och ciceron. Åt figurerna Tranan, Sädesärlan, Studenten, Gamlingen och Älgen Laiban.
Dags för avgång.
Och äntligen mot Paris!
Varför är det viktigt, tror du, att publiken som kommer då ändå får höra dig?
Ja, jag tror att min röst av en underlig anledning betyder mycket för en del människor i alla fall. En hel del människor. Och att de blir glada när de hör mig prata. Där är han nu igen, men nu är vi inte irriterade på honom, nu tycker vi om honom. Han lever ju fortfarande. Mm. Och det är ju härligt att han gör det.
Det är syskonen Maria och Martin Sundbom som står bakom manuset. Staffan har varit ett engagerat bollplank på distans och ibland ringt flera gånger om dagen för att höra hur det går med repetitionsarbetet. För när många texter ska smälta samman till en så gäller det att hitta vad de har gemensamt.
Ja, jag tror att det finns en slags enkelhet i det barnsliga. Ett ensamt barn som leker fram en längtan här i världen och vill bli sedd. Här är jag, hej, hej. Och det är viktigt att vinka, säger jag. Både farväl. Och kan ge till människor. Enklare budskap har jag inte. Man får inte krångla till min värld Då blir den inte min värld.
Det står en liten ängslig sädesärla här på stationen som undrar om hon får ta med sig sitt leksaksbygge in i framtiden. Om det fortfarande finns barn som tror att rostiga spikar kan bli en biljett och en kloss ett tåglok.
Och så undrar jag om det gör ont att dö. Om död är som snö, om man hör när man dör, om där finns musik. Allt det undrar jag.
Döden har han beskrivit som sin dramaturg, närvarande i varje text. Och undertiteln till den rätt uppsluppna Cabaret Solstugan pekar också just mot livets slut. Cabaret Solstugan, ett avsked med buller i bång.
Ett avsked till hej till livet på något sätt. Men jag säger dock hej till livet. Hej. Det tar ju slut till slut för mig.
Men än är vi inte där. I sommar väntar en utställning av hans och maken Hans konst på Åland. Och fortfarande ringer telefonen med förfrågningar hemma hos Staffan Westerberg. Det är som titeln på hans bok från förra året. Det går så länge det går och sen går det inte längre.
Men det är andra sidan. Jag har alltid haft en avsked i livet.
Vet du, det var precis det jag tänkte fråga dig om. Jag läste en text från 2006 idag där skribenten påtalat att Staffan Westerberg, han har ju gjort föreställning efter föreställning som är den sista.
Ja.
Alltså, varför blir det så där för dig?
Jo, det är väl ett sätt att vara kvar ändå i världen, våran värld. Jag kan inte förklara bättre än så. Jag är väl lite hispig.
Och lika tvärt kan det hispiga allvaret brytas av trams och bondkomik. För när Staffan i högtalarna läst sina poetiska ord om dödsögonblicket som ett stelnat fotografi, då gör en sjungande paltentré. I klotrund grå dräkt och lingon och smör i hatten.
Jag kommer från Palserieby. Jag haver en särskild blekfett hy. Hård smält och grå.
Det fyller mitt hjärta att få ge en present till publiken, men också till Staffan, att vi lyfter upp honom på det bästa sättet vi kan göra.
Martin Sundbom är förutom manusförfattare även föreställningens regissör.
Samt att det är utomhusteater. Sommarteatern har ju den här underbara aspekten av att det blir perfekt imperfekt. Och det stämmer så fint med Staffans värld att det kan regna. Det händer grejer, något barn skriker. Och det är just det här lekfulla utan fjärde vägg och utan fjärde vägg, det vill säga att de spelar för publiken. Vi låtsas inte att vi är på månen, utan vi är här.
Både han och systern Maria har som skådespelare delat scen med Staffan. Och i manusarbetet har de prioriterat sånt som gör sig på en sommarscen. Det komiska och fartfyllda, som kan öppna upp Staffans värld för en ny publik, säger han. Och när den skallige figuren Storpotäten från Vilse i pannkakan gör entré, så är det i en ny roll, som besparingstokig sjukhuschef.
Kära sjukvård! Sjukvårdsenheter! Sparkraven, som ni alla vet, står som spön i backen. Och jag gör allt, precis allt jag kan, för att ta bort så mycket som möjligt.
Barnprogrammet Vilse i pannkakan, om pojken som möter en befolkad fantasivärld på baksidan av en jättestor pannkaka, gjorde Staffan Westerberg till rikskändis 1975. Men han anklagades också för flum, vänstervridning och att skrämma barn. Kanske pikade det där på sent 90-tal, när en banderoll ska ha setts i publiken på Hultsfredsfestivalen med texten "Det är ditt fel, Staffan Westerberg". Tjaskigt och svepande kan tyckas, men kanske inte helt utan grund.
Jag var ju jätteliten då när det där kom. Men jag minns att jag tyckte det var så fruktansvärt läskigt när det kom. Det gick och gömde mig bakom tvn. För jag tyckte det var så fruktansvärt, den här flintskalliga, elaka putt-putt-putt-mannen. Men sen, i och med att jag jobbar med Staffan då, så har ju, nu han är ju bara en varm världens härligaste gubbe som älskar teater. Han är teater. Eller snarare, han är sin egen värld. Jag vet inte vad Staffan, konstnären, och Staffan Westerberg, privatpersonen, börjar och slutar.
Cabaret Solstugan, ett avsked med buller i bång, slutar också med ett avsked. Men det är stilla och utan buller som den blå ballongen med Staffans ansikte får sväva iväg mot skyn. Hej då Staffan, vinkar publiken. Och jag frågar honom själv vad han tror och hoppas kommer att leva kvar av det han gjort när han själv inte längre är med.
En bild på en hygglig kille. En som ville väl, ville alla väl, men kanske misslyckades ibland, men lyckades ibland. Ganska bra med det, tror jag. Trallara.
Och det var Anton Bennebrandt som pratat med dramatikern Staffan Westerberg, som alltså är aktuell på Norrbottens teatern med Cabaret Solstugan, ett avsked med buller i bång, som har premiär i Luleå ikväll. Du lyssnar på P1 Kultur och vi ska ta oss från kvällens teaterpremiär till en av sommarens stora höjdpunkter för konstälskare i hela Skandinavien. Idag öppnar en utställning på det danska konstmuseet Louisiana med den brittiska konstnären Lucian Freud, där en omfattande samling av hans porträtt ställs ut. Men några väl utvalda fick se utställningen redan igår på en pressvisning, och jag har fått sällskap av en av dem, Linda Fagerström, konstkritiker och docent i konst- och bildvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö. Hej och välkommen.
Hej. Tack.
Vi pratades ju vid precis efter att du hade varit och sett utställningen, och då sa du att den gav dig känslan att öppna upp dörren mot hans ateljé. Vad menar du med det?
Jo, men då tänkte jag på att det finns mycket skisser och i flera omgångar, alltså små och stora, i kol och i blyerts, allt möjligt. Och sen ser man då de färdiga bilderna, som ofta då är oljemåleri på duk. Så att man känner att man är nära processen, alltså nära det som händer i ateljén. Det vi får se är rätt så mycket konstverkets födelse och hur han går från en teknik, en metod, alltså vissa verktyg, till en annan, alltså överföringen där, hur det går till. Det är väldigt generöst.
Vad får man reda om konstnären då, när man ser hela processen?
Jo, men det är ju ett sätt att visa på hur man går till, alltså man får komma in bakom liksom. Man får komma in och se hur går det till egentligen, alltså hur är det gjort. Man ställs inte bara inför fullbordat faktum. Mm.
Kan du hjälpa oss få en bild i huvudet? Hur ser ett typiskt porträtt av Lucian, eller målat av Lucian Freud ut?
Ja. Ja, men de som han är allra mest känd för, de kan man säga riktar in sig verkligen på människan och kroppen helt skoningslöst. Det är inget smicker, det är inget idealiserande, det är inget tillsnyggande, utan det är ett ansikte eller en kropp rakt upp och ner, skoningslöst, kallt ljus ofta, och liksom nästan köttiga kroppsdelar. Man kan säga att det är ett slags, alltså det finns ett känt motiv i konsthistorien som heter ecce homo, alltså se människan, och det brukar ju då syfta på Jesus, ofta Jesus på korset. Men man kan också faktiskt applicera det här. Alltså se människan i all sin skröplighet, med alla sina brister, med alla sina skrynklor och okammade frisyrer. Så att det är liksom ärligt och brutalt, men också på något sätt intimt och kärleksfullt.
Det talas ju ganska mycket om tjockleken på färgen i hans målningar. Vad är det som är så intressant med det?
Han använder färg nästan som en skulptör, kan man säga. Alltså att målningarna är reliefartade. Alltså nu får man ju naturligtvis inte ta på dem, men skulle man kunna göra det så skulle man liksom riva sig tror jag, på fingertopparna, för det klumpar i färgen. Och det, ofta är det då aska som han har blandat i, och ibland så rev han kol. Så att det är liksom lite grann som en grovmald leverpastej ibland. Och det, den där askan, han tyckte att alla målningarna gjorde i London, hans hemstad, och han ville ha in lite av London i målningarna rent konkret, sa han. Alltså den här askan, den här smoggen eller smutsen som liksom ligger i luften och ju är grå. Så att han, ja, det liksom blir en väldigt platsanknuten konst på det sättet. Målad i London med London-material.
Och är det bara Londonbor som är avmålade då också, eller?
Nästan. Det är väldigt mycket hans egen familj, hans vänkrets, hans döttrar, hans far, hans mor, vänner, konstnärskollegor, kvinnor han har haft kärleksrelationer med eller varit gift med. Men han har ju också faktiskt porträtterat då Kate Moss, supermodell, när hon var gravid. Och naturligtvis drottning Elizabeth, den andra. Så att, men det här är väl Londonbor allihopa, tror jag. Vissa är mer kända än andra.
Idag anses ju han vara en väldigt stor konstnärsstjärna, men det tog rätt lång tid för honom att få över kritikerna på sin sida. Hans konst ansågs vara kontroversiell. Vad var det som var så kontroversiellt med de här porträtten?
Men det är det här att han går så nära in på. Och i porträttet av drottningen till exempel så är det skuret, så att liksom hela kronan som hon bär på huvudet syns liksom inte. Och man ser inte halsen, man ser knappt öronen. Alltså det är oerhört närgånget.
Så men det fortfarande, vad är det som är så kontroversiellt med det, eller när det kom?
Jo, men just när det gäller drottningen är speciellt, för där är man ju van vid att alla monarker och regenter, de är idealiserade och de ska se vackra och ut som de har koll på läget och vet vad de håller på med. Men den här närgångenheten ger ju liksom någon slags nästan medicinsk granskande blick eller en sån känsla att nu ska vi se hur porerna ser ut här och nu ska vi se hur påsarna under ögonen egentligen har, vilken färg och sådär.
När kom upprättelsen då?
Ja, men, jag tror egentligen under 70-talet, och då var han 60-årsåldern. Men då så bytte han till den stilen som han är känd för nu, som är just det här köttiga och det här reliefartade måleriet. Och det var då liksom i stark kontrast till det som hade varit inne under 60-talet i konstvärlden med minimalism, alltså med skulpturer som ser ut som plåtlådor, väldigt kyligt och kallt och abstrakt måleri. Men det här med att han vågade gå tillbaka till det föreställande, det var det som folk först inte tyckte var något bra. Kritikerna tyckte att det där kan vi redan, alltså realistiskt måleri, det är ju 1800-talet, herregud, nu det där är ju passé.
Och på utställningen på Louisiana då, det är ju en omfattande samling av porträtten. Är den liksom, hur omfattande är det? Är det kronologisk ordning från början, eller?
Ja, det är det.
Och hur tar man sig igenom då? Hur är uppdelningen mellan de olika liksom, delarna av hans konstnärskap?
Jag skulle nog säga att det är ändå en viss betoning på 70-talet och 80-talet och 90-talet. Alltså han dog 2011, så att, och han målade in i det sista verkligen. Så att det finns, hans allra sista självporträtt till exempel är från 2008 som avslutar utställningen väldigt effektivt.
Men vad gör det med dig som konstkritiker att se alla de här liksom, porträtten och ansikten och kropparna en efter en på en sån utställning?
Man känner ju nästan att man kommer konstnären nära, för det är nästan samma plats hela tiden, eller väldigt ofta är det i hans ateljé, så man känner igen scenografin, alltså det är samma soffa, samma säng, det är samma hund, hans hund som heter Eli, som ofta återkommer också som modell då, och han själv och det egna ansiktet, så att det känns som att man verkligen är inbegripen i ett universum som är hans.
Varför borde man gå till Louisiana och se den här konstutställningen?
Jo, men det är ju så himla spännande med porträtt. Alltså konstnären sa ju det själv, allt är självbiografiskt, allt är porträtt. Och så kan man ju säga, och det finns ju liksom en idé om att i varje porträtt så kan man se sig själv, alltså oavsett om porträttet är 100 år gammalt eller 500 år gammalt eller sådär. Det är ju någonting magiskt med att fästa ett ansikte på duk eller på papper eller vad det nu är. Att låta sig fotograferas är också något som har som tidigt uppfattades som kontroversiellt när fotot föddes, när fotot kom. Mm. Så att det är någonting, det är magi med att möta de här ansiktena. Det är helt omöjligt att inte tycka det.
Kan du säga kort vilken som har fastnat för dig?
Ja, men det är nog det här självporträttet som är det allra sista han gjorde. Och där är det så oerhört mycket relief i färgen. Knutor på näsan såg han nästan ut att ha haft. Och det hade han nog, för han var väldigt skoningslös mot sig själv. Liksom.
Om man var det mot andra så kan man ju tänka sig hur hårt han måste ha varit mot sig själv. Tack exakt. Så mycket Linda Fagerström, konstkritiker. Och utställningen på Louisiana med Lucien Freuds porträttmålningar öppnar idag och pågår fram till slutet av september. Och vi lägger undan oljefärgen och penseln men håller oss kvar vid det som har tecknats ner nu här i P1 Kultur. Alma Törn nominerades till Augustpriset 2020 för sin första serie, roman Alltid hej då. Nu, 6 år senare, kommer serietecknarens nästa bok, Everest. En berättelse om småbarnsliv, depression och världens högsta berg. Joakim Silverdahl besökte Alma Törn i hennes gamla barnrum i Umeå.
Jag flyttade till det här rummet när jag var kanske 12. Det är här jag sitter och jobbar i min ateljé. Alla syskon har flyttat ut så det står ändå tomt.
Vilka posters har suttit på de här väggarna?
Jag skulle säga att det uteslutande var posters på Aragorn från Sagan om ringen.
Mäktigt ändå.
Ja, var väldigt kär i honom.
I would have gone with you to the end. Into the very fires of Mordor.
Och sen tar jag akvarell.
Men Alma Törns andra serieroman Everest är långt från fantasyvärldar med orker och vackra hjältar med svärd i hand. Bokens vardagsrealistiska bilder ger oss istället berättelsen om Emma som fått sitt andra barn, har det kämpigt och förlorar sig själv i dokumentärer om Mount Everest. Bokidén kom till Alma Törn när hon själv var föräldraledig med sitt andra barn och kastade sig in i berättelser om världens högsta berg. Så...
Ibland säger folk så här, gräv där du står. Förstår du varför jag tar upp det här på stålet?
Ja. Jag har ju också varit hemma med 2 barn och fastnade framför en dokumentär om Mount Everest och blev liksom lite besatt jag också. Men efter det så är det inte självbiografiskt överhuvudtaget. Hon känner sig väldigt fast i den här tillvaron, låst i sin kropp och låst i att inte komma ut, att inte få liksom vara sig, ja, men vara sin egen. Everest blir på något sätt en väg ut för henne.
Vi slår upp Everest och tar ett exempel från när tvåbarnsmamman Emma beskriver sin verklighet.
Och då tänker jag att du kan få läsa bara pratbubblorna, eller det som står så att säga, som är text. Här är det ju liksom den här dynamiken, om man är föräldraledig och är 2 personer, så att säga, där den ena jobbar och den andra är hemma med barnen.
Det var som att vi levde i parallella universum. I ditt var allt som vanligt, och i mitt var det jävligt regnigt. Sånt där kallt södra Sverige regn när man aldrig blir varm igen. Fattade du någonsin det?
Kan det kännas igen från dig liksom, när du var ledig och så?
Ja, men så är det. Alltså, det är klart att jag har plockat från liksom, mitt eget liv. Jag har tagit delar av mitt eget liv och sen har jag vridit på det i väldigt, väldigt, väldigt många varv. Man kan ju plocka vissa toner och så.
Samtidigt är Everest en betydligt mörkare och tyngre berättelse om föräldraledighet än den som Alma Törn själv upplevde. En berättelse om hur psykisk ohälsa kan lägga sig som en våt filt över tillvaron. Men Alma Törn tänkte inte i utgångsläget att berättelsen skulle vara en depressionsskildring.
Jag har tänkt på den här romanen som en slags relations/äventyrsroman. Jag ville väl liksom skildra ett tillstånd där man känner att ens situation är på något sätt helt hopplös. Och att man kan göra saker när man mår väldigt, väldigt dåligt som är helt bizarra.
Det känns som att du tänker väldigt visuellt så då, som serietecknare också, för att illustrera det här måendet.
Ja, det är det som är en sån stor fördel med att jobba med serier. Man brukar säga så när man lär ut att teckna serier, att man ska inte berätta samma sak i text som i bild. Motsvarigheten till mellan raderna i en vanlig roman. Det finns en sekvens i boken där man liksom kommer djupare och djupare in i hennes hjärna och man ser liksom hjärnan och att den liksom faller sönder. Det var en väldigt äcklig googling som jag behövde göra inför det. Men jag kan tycka ibland när man läser den typen av grejer i text att det kan bli lite för poetiskt på något sätt. Men i bild så funkar det. För det blir liksom, det blir väldigt grafiskt, äckligt visuellt. Mm. Alltså en riktigt bra serieroman är ju, tycker jag, helt överlägsen. Man kan liksom lägga till så otroligt mycket utan att behöva liksom pågå i text. Jag tycker ju som att det är ett helt ultimat sätt att berätta på.
Vi tar fram ett exempel på just det här ur boken, där textbubblorna på första sidan får ett större djup av bilderna på nästa.
Jag har örat där. Partnern till Emma då, Mark, ska iväg på någon rolig grej. Om du först läser de här rutorna och sen så kan vi prata lite om bilderna.
Just det, jag ska ju på AV på fredag. Jag tänkte kanske fråga mamma om hon kan komma hit. Om det känns drygt att ta hela kvällen själv. Eller? Absolut. Och sen har hon precis fått ett sms. Hej, tänkte ta en öl med Dorsan och gänget på fredag. Ska du med? Ja, det ska du. Så svarar hon. Hej, det hade varit jättekul, men tyvärr ska Mark iväg då. Hälsa. Jag går och lägger mig.
Så man känner ju så här pågår det ju någonting, att hon inte är speciellt lycklig och glad. Och då har du ju visualiserat det på nästa sida här då.
Ja, det är ju som en interiör bild som är diffus. Mm.
Och sen har vi då den stora bilden under här som...
Precis, det kommer singlar höstlöv blandat med snö ner i ett mörker liksom.
Det här känns ju väl, det här känns ju som typ expressionism nästan, ja, eller någonting sånt.
Ja. Ytligt så är det ju bara en bild på löv som singlar ner, men det berättar ju någonting om henne. Och det berättar någonting om liksom tiden som går och årstidsskiftningar och ja, men hur hon, den här utsuddade blyertsteckningen eller vad man ska kalla den, kan förklara någonting om hennes sinnesstämning utan att det står utskrivet. För det är ju ingen text på den sidan.
Boken är målad i akvarell men med blandteknik där färgpenna, akvarell och andra tekniker varit involverade.
Hur lång tid har du lagt, tror du, på Everest?
Aktiv rittid, kanske ett halvår. Moa Romanova, som också är serietecknare, hon sa till mig en gång att kvantitet före kvalitet. Det är liksom en serieroman. Man läser den ju ganska snabbt så man kan inte vara liksom perfektionist. Skulle jag rita allt så att jag var helt 100% nöjd med allting, då skulle jag aldrig bli klar. Hittade jag lite godis bland mina pennor, det var ju bra för sen.
Ja, precis. Jag kan tänka mig att det kan dippa ibland, att man behöver äta lite choklad.
Ja, jag äter också väldigt... Jag dippar ofta. Ja. Så, nu ska vi se, jag ska få pennor där kanske. Mm.
Men hur var det nu då, med världens högsta berg? Varför skulle det vara med i den här berättelsen?
Intresset för Everest kom ju före bokidén. Jag själv är höjdrädd. Men jag kan så förstå viljan av att stå högst upp. Alltså att veta att man är högst upp av alla. Samtidigt som att det är en väldigt så här, ganska egocentrerad vilja.
När du gav dig in i Mount Everest på det här sättet, vad kände du liksom så här, det här händer i mig då på något sätt eller så?
Jag blev ju fascinerad av Everest när jag själv var föräldraledig. Liksom precis innan nyår och det var ja men, kallt och det var vinter och det var liksom, det kanske bidrog också till känslan om att ja men, man sitter lite fast på något sätt. Ja men det blev ju som ett litet lufthål på något sätt. Man lever sitt lilla liv och sen så vet man att det är folk där ute som gör helt bizarra, jättestora grejer liksom.
Jag tror att det är också en slags terapiidé att meditationsmässigt så här, visualisera att du är ett berg.
Exakt, alltså bokens titel Everest kom först av allt. För mig är den tredelad och dels heter den Everest för att den handlar om Everest. Men också ibland när man ska beskriva något som är jobbigt så pratar man om att det är som att bestiga ett berg. Man ska beskriva någonting omöjligt. Och det är den känslan hon lever väldigt mycket i. Men sen finns det ju också en terapiövning som jag själv har gjort när jag gick i terapi för jättelänge sedan. Man ska se sig själv som ett berg och även alltså hur mycket den blåser på toppen så är man stadigt rotad i jorden. När jag gick i den här terapin och fick den här övningen, jag var kanske 20 då, och alla beslut man tar är inte jättegenomtänkta, men då för att jag skulle liksom komma ihåg det här att jag var ett berg och att jag stod stadigt i jorden, så tatuerade jag in en liten bergskedja på min arm så att jag skulle komma ihåg det här.
Då har du det med dig resten av livet.
Ja, den sitter där nu. Skakig men fin.
Och det var P1 Kulturs Joakim Silverdahl som hade träffat serietecknaren Alma Törn. Har du någonsin kollat upp på hustak och skorstenar och funderat över vem som skapar alla katter, flaggor eller tuppar på vindflöjlar? Nu när OBS har sommaruppehåll sänder vi helt nya avsnitt i serien Hantverket, och idag hälsar Helene Alm på hos smeden Carina Nolåkers i Borlänge medan hon smider just en vindflöjel.
Vi är i Mats Knuts i Borlänge, och här är min smedja. Väggarna är från 1600-talet, men invändigt så är den då från 2000-talet, så den är modern. Välkommen in! Och här inne då har jag byggt upp, 2002 byggde jag den här smedjan, från scratch då. Ja, så ska vi starta upp elden kanske? Då gör vi med att tända. Lite papper har jag här först. Ska lägga på lite kol.
Det är en stor smedja med ett arbetsbord och hyllor i ena änden. För övrigt maskiner, järnstänger, verktyg och städ överallt. Och så effan, en 2 meter lång stenhäljen järnställning med fördjupningar som kallas formor och som Carina Nolåkers fyller med kol.
Det finns många talesätt som kommer från smedjan. Lägg på ett kol. Se till att jobba nu då. Lägg på ett kol. Och det är det jag gör. Sen kan man ha flera järn i elden också. Det har du också eller hört, eller hur? Ja, precis.
Och smida medan järnet
är varmt. Ja, och slå huvudet på spiken till exempel. Ja. Jag är en smed i de gamla anorna. Jag använder bara träkol. Idag använder smedarna gärna koks och stenkol och så vidare också. Men jag behöver upp i temperaturen på 1200 grader. Och det får jag med bara kolet. Och nu börjar kolet då glöda här. Så nu kan jag nu lägga in mitt järn här nu då och värma upp det så att jag får det i rätt temperatur.
En halv meter lång järnstång ska bli en liten del på en vindflöjel till ett hus på Gotland.
Och jag ska börja med att göra lite delar nu. Jag ska göra en scroll, en spiral kan man säga. Ja. Och det här kommer att bli kronan på vindflöjeln. Så den här kommer att sitta 4 stycken runt om pinnen sen då, så att det blir som en liten krona kan man säga då. Det här är 16 mm rundjärn jag har börjat med. Och sedan har jag slagit ut det så att det har blivit lite konisk form på det här. Och det kallas för att tapera. Så den är klar till att bara böjas nu då. Så ska jag hämta en annan tång och hålla med också. För den här är lite kort så jag behöver ju hålla med en tång. Ska se.
Oj! Det var en enorm samling tänger.
Ja. Det är ju så. Man måste ju ha don efter person som det heter också. Så att den här har lite större greppyta på i käften här då. Ja. Så då lägger jag in den här och så ska jag då...
Nu petar jag ner
järnet i glödbädden här då.
Carina Nolåkers var fritidspedagog från början. Men så gick hon en kurs i smide under sin barnledighet i början av 2000-talet. Fastnade totalt, byggde sin smedja... Och sen drygt 10 år jobbar hon enbart som smed.
Ja, men det var elden som fångade mig. För man kommer in i en bubbla kan jag säga. Och man är bara fokuserad på det man håller på med. För man måste koncentrera sig så att man får värma järnet rätt. För värmer jag inte det rätt, då blir det ju hårt. Eller brinner upp. Och brinner det upp, då får jag börja om från början.
Kan järn brinna upp?
Ja. Aha. Vid 1530 grader brinner järn. Då blir det så hett så då börjar det... Då ser det ut som tomteblås. Att det sprutar åt alla håll. Så. Men så, och sen kan det vara för kallt och då tar ju kroppen stryk istället. Då. Så det gäller ju att ha värmen rätt när man håller på med det här. Och tekniken så man vet vad man ska slå. För det är det varmt, det är där det händer. Oavsett om jag slår i den änden och det är varmt i den andra änden. Så händer det i den änden det är varmt. Men just det här med att elden, alltså att man är så inne i en bubbla. Och man kan inte vara... ofokuserad eller tänka att nu ska jag slå ur min ilska här. Då går det inget bra, utan då får man lägga ner och göra något annat i sånt fall. För då blir det inte rätt liksom, det jag tänker jag ska göra. Och just det här med fokus, det är viktigt då. Tålamod, det är en A och O. Och nu börjar värmen bli bra här. Om du tittar här nu så ser du att den här börjar bli...
Den glöder.
Den glöder för fullt, ja. Den är gul-orange. Och då är den då över 1000 grader varm. Så att nu ska jag ta den här.
Det vet du bara genom att se.
Ja, jag ser det på värmen helt enkelt. Och det är ju en sån här sak man lär sig med tiden. Hur varmt det är. För kommer jag till och gör det här utomhus istället, så är det ju en annan färg på järnet. Ja, det ändras ju liksom hur beroende på hur ljuset är.
Intill effan står städet. Och där lägger hon den glödgade delen av järnet över städets lite spetsigare del, det som kallas hornet.
Och så slår jag längst ut här. Hela tiden längst ut och för den här lite framåt. Och då händer det något här. Då börjar den här böja sig efter hornet. Så att jag får den här U-formen kan man säga. Och så slår jag ner den här lite grann då, för nu ska jag ha lite tätare U-form. Då slår jag med hammaren mot mig. Och nu ser du att järnet nu då börjar bli rött här igen.
Mm.
Och då är det kallt för mig. Men det egentligen är det 700 grader varmt. Så att jag hinner ju ungefär en decimeter med grejerna att jobba på. Sen är det ju kallt igen. Och då måste jag ju värma om det igen. Så då åker den in igen.
Det är inte lång tid du har på dig när det är varmt.
Nej, innan... det är det inte. Man brukar säga kanske 10 sekunder ungefär. Så smid medan järnet är varmt, som det heter. Ja.
När hon har gjort spiralen klar så att den ringlar runt i flera varv, så börjar hon med en annan del av vindflöjeln. De lite bredare bladen som ska sitta under kronan.
Nu har jag lagt in det här bladet nu då. Så vi ska få upp värmen på den. Så att jag kan börja skåla den, så det får det liksom en... en fördjupning i mitten helt enkelt. Så det ser ut som ett litet blad med... En tulpanblad kan jag säga.
Nu placerade hon ett så kallat sänke i ett av hålen på ovansidan av städet. Det har en sorts skålform där hon lägger järnbiten som ska bli ett blad.
Och så kommer jag använda penen på hammaren. Och hammaren har ju två olika. En bane och en pen. Och penen är ju lite spetsigare. Så den kommer jag använda i den här skålformen nu då, och slå i mitten på utav det här bladet nu då. Efter formen i den här skålen den har här nu då, helt enkelt. Så där. Och sen är det dags att böja den här då, så att jag får det här som ett löv som går runt i en halvcirkel kan man säga.
Ett blomblad som böjer sig.
Precis.
Carina smider allt möjligt, både på beställning men också egna produkter som hon säljer via butiker.
Från små vigselringar, jag har faktiskt gjort det också, till stora räcken som är 8-10 meter långa och höga och grindar som är 3 meter höga och så vidare. Så att det är allt däremellan. Och det är fantastiskt kul är det, så att det är så varierat.
Precis. Vad har varit det liksom krångligaste, svåraste du har gjort under de här åren?
Det som är mest... utmanande och krångligast, det är väl när jag får gamla lås in till mig och ska göra en nyckel. Och de här låsen ibland, de kan ju vara så att det sitter på en kista och så kommer hela kistan in och så det går inte att öppna den. Utan jag har ett litet nyckelhål och så ska jag lista ut hur den där nyckeln ser ut. Det är lite utmanande. Så där, nu börjar jag bli nöjd med den här formen. Ta några små slag här och där. Så där, nu är den centrerad. Då tänker jag droppa den här i hinken nu.
Jaha.
Kommer att pysa och fräsa och greja.
Okay.
Så att jag kan hålla i den sen när jag ska jämföra här.
Eftersom vindflöjeln ska bli över 2,5 meter lång, så har Carina ritat upp skissen på den på golvet. Där kan hon lägga spiralerna och bladen för att se om storleken stämmer. Så småningom ska alla de här delarna fogas samman.
Då är det ju det att man kan välla det här ihop då. Att hetta upp järnet till 1500 grader och sen slå ihop det så att det blir det här klibbiga. Så det klistrar kan man säga så. Och då har du kanske 5 sekunder på dig medan det är klibbigt och slår ihop järnet. Och då fastnar det ihop. Det är magiskt, men så är det i alla fall. Såna här beställningar, de får man inte ofta kan jag säga. Man får göra några replika av några 1700-talsarbeten eller. Så det här är ju fantastiskt kul att få göra. För hur den är så kommer det här att ta kanske 1000 år innan den har försvunnit. Så mina barnbarns barnbarn kan gå och titta på de här grejerna och säga, åh, den där har min farmors mormors vara här, vad det nu kan vara gjort en gång i tiden. Så att man gör ju lite avtryck inför framtiden också. Det är roligt.
Det var Helen Alm som hade träffats med den Carina Nolåkers i Borlänge. Och vill du höra fler avsnitt av serien Hantverket så är det bara att söka efter det i vår app Sveriges Radio. P1-kultur är slut för idag. Imorgon är vi tillbaka och då gästas vi av SVTs vd Ann Lagerkrantz. Om en vecka, alltså vid midsommar, ska planen för ett nerbantat SVT vara klar. Hur ser Ann Lagerkrantz vision ut? Vad ska SVT vara i framtiden? Missa inte det. Producent idag var Eskil Krog Larsson. Tekniker var André Ljungberg. Jag heter Saman Bakhtiari och tack för att du har lyssnat.